Yes.
Yes.
Okej. Okay. Ja, men välkommen Madhava till andlighet.
Tack.
Varmt välkommen.
Jag... En ära att vara här.
Vad sa du?
En ära,
det är en ära
att bli inbjuden. Ja.
Precis, vi sitter i mitt hem här nu för första gången. För första gången du är här, för första gången som jag kör att spela in någon här. Ja, jag har ju försökt hitta folk, eller jag har ju så här pratat med folk som jag tycker är spännande, som håller på med andlighet i ordets breda bemärkelse. Slå mig nu först bara fundera på vad tänker, har du någonting, vad du tänker att andlighet är för dig? Är det något ord som betyder något för dig?
Andlighet. Men jag tänker vi har vår fysiska existens och vår psykiska existens, och sen så har vi vår andliga existens som är liksom mer subtil än den fysiska och den psykiska. Så det är andlighet, vår mest subtila existens.
Och det är en existens som du ägnar en hel del åt. Eller vad skulle du säga? Vi pratade innan här om din meditationspraktik. När du kör 3 timmar på morgnarna. Är det en, tänker du det, eller hur tänker du kring det? Är det en som har med den manlighet att göra?
Absolut. Det är just det meditation handlar om. Eller i alla fall den typen av meditation som jag praktiserar. Handlar om att förstå den delen av mig själv. Min djupaste del. Min andliga del. Men då för att liksom lättare att förstå, så meditation, det är ju just, alltså det är ju koncentration och djup reflektion. Så man koncentrerar sig på en sak och verkligen försöker förstå den, då mediterar man på den. Och man kan meditera på vad som helst i princip. Men när du mediterar på kärnan av din egen existens, så mediterar du på ditt andliga jag. Så det är ett sätt att rikta all uppmärksamhet, liksom den här fysiska kroppen, den psykiska koncentrationen, och bli en punkt. Det är meditation för mig.
Så är det det du gör där 3 timmar per dag?
Ja, precis. Jag har ju olika tekniker liksom, som jag praktiserar varje dag. Så använder jag mig av mantra. Och visualiserar liksom, för att koppla bort den yttre världen för en stund och få all koncentration att gå inåt. Koppla bort koncentrationen från kroppen och låta liksom, energin gå mot en punkt. Så då har jag olika tekniker och sen andningstekniker för att stilla sinnet så mycket som möjligt.
Är det någonting som du skulle kunna... Jag vet inte om det bara är det, men du är ju i traditionen av Ananda Marga. Eller hur? Det är bara det du gör? Eller är det något annat?
Ja, men det är primärt det. Alltså jag har experimenterat med allt möjligt, men det är min path, min practice liksom. Och det är ju Ashtanga yoga som Ananda Marga gör.
Vad betyder det?
Det är den åttafaldiga vägen. Så det är liksom jama, niyama som är de här moraliska principerna. Och sen asanas som är yogaövningar för att balansera nervsystem, körtlar och kroppen.
Vad sa du, körtlar?
Körtlar, ja. Just för att i meditation så... bara i livet generellt, när du har en idé... För när du mediterar så mediterar du på en idé. Och den här idén, den stöds ju av din kropp. Den stöds av dina hormoner. Och hormonerna, de kommer ju från organ och körtlar och så. Så genom yoga så balanserar man hela systemet för att kunna stödja att gå in och tänka på vissa idéer. Skapa harmoni liksom.
Det slår mig just med yoga är ju till skillnad från, jag har ju mest hållit på med zen buddhism. Där pratar man inte så mycket om sånt. Det är inte så mycket så här, det är mer så här, sitta och meditera och sådär. Men yoga är ju lite mer så här, ja men även yogaövningar, det är väl det som folk är mest, vad heter det, bevandrade med.
Mm.
Yoga typ som nästan som, nästan som fysisk träning.
Mm.
Men yoga är ju såklart någonting som handlar om ett andligt utövande.
Yoga betyder ju förening. Så det handlar ju om att förena sin lilla existens med den universella existensen. Med det man skulle säga andlighet eller gud eller vad man säger i yoga som är Brahma.
Så det yoga är som Brahma?
Brahma. I Brahma säger man använder inte ordet, man kan använda ordet gud, men man säger Brahma.
Ja.
Som är liksom cosmic mind, den kosmiska intelligensen.
Ja.
Och det ja, men man ser det som att vi kommer därifrån. Det är som en cykel, att vi var alla ett. Men vi har gått genom evolutionen, separerats. Vi har liksom en egen existens, men samtidigt så är vi kopplade till, i djupet av oss själva så är vi fortfarande ett. Och sen är vi på väg tillbaks till att bli ett igen. Så i den traditionen som jag följer så pratar man om icke-dualistisk dualistisk icke-dualism.
En gång till.
Icke-dualistisk dualistisk icke-dualism.
Ah, okej, okay. Det är den vägen menar du?
Det är den vägen, att vi börjar med att vi är ett.
Ja.
Och sen separeras vi blir liksom enskilda individer med ett ego. Jag känner liksom att jag är jag, du är du.
Ja.
Vi sitter här tillsammans.
Ja.
Men jag har fortfarande en egen kropp och du har en egen kropp.
Mm.
Men om våra egon skulle försvinna så där, då skulle vi inte känna separation. Då skulle vi känna, jag skulle inte veta om jag var du eller du var jag. Liksom. Då blir vi bara ett.
Mm.
Och att vi i meditation så är det som att man är på väg tillbaks dit. Liksom, i yogan.
Man
det är det
som är tillbaka. Föreningen.
Att jag förenas med alltet.
Mm.
Så det är sista steget som man säger, samadhi. Vi hoppade över några, vi kom bara till asanas.
I den här världen menar du?
Nej, i Ashtanga yoga. Vi pratade om först med de här jamma niyama som är moraliska principer.
Ja, ja, men visst, ja.
Asanas och sen pranayama som det är andningskontroll.
Mm, mm.
Att sakta ner andningen och stilla sinnet.
Mm.
Och sen så är det...
Så Ashtanga, det är de här...
Det är den åttafaldiga vägen. Så det är tekniker kan man säga.
Ja.
Processer för att komma djupare in i sig själv och i meditation.
Och ska jag säga också Ananda Marga. Jag tycker det är lite kul för att det betyder... Ananda betyder ju bliss. Jag vet inte vad man säger på svenska egentligen.
Det låter väldigt religiöst. Lyxalighet.
Lyxalighet, ja. Ja, ja, det är inget ord man använder så ofta.
Nej.
I vardagen.
Ja.
Men det, och Marga är alltså vägen, ungefär. Eller?
Väg, ja.
Ja,
så vägen det... till oändlig lycka kan man säga. Och ja. Vägen till bliss.
Ja. Ja, det låter ju trevligt.
Mm. Det är väldigt underbart. Och den vägen är ju... Det finns ju en organisation som du säger, Ananda Marga.
Mm.
Men den riktiga Ananda Marga är ju vägen i sig själv.
Mm.
Alltså att lyfta den här energin och låta den strömma uppåt från... liksom den lägsta existensen upp till den absoluta totala blissen.
Mm. Är det någonting du upplever? Eller upplevt? Blissen?
Jag känner regelbundet när jag mediterar att jag upplever väldigt mycket glädje och frid och tillfredsställelse. Absolut, det känner jag.
Mm.
Och sen vid vissa tillfällen såklart extremt mycket mer, men på en daglig basis så känner jag att jag får ut väldigt mycket av min meditation och jag njuter av den.
Mm.
Och jag längtar efter det och går djupare. Och det är liksom som jag planerar mitt liv för, hur ska jag kunna gå djupare och djupare.
Alltså planera så att du får tid över till meditation eller menar du, eller även i vardagen eller hur menar du då?
Ja, alltså hela min livsstil, det är som Om du tänker att kanske generellt så mediterar man för att kunna prestera bättre. Eller bara för att kunna orka med sitt liv. Mm. Men det känns mer som att jag lever mitt liv för att kunna gå djupare i meditation.
Ja, ah, okej. Okay. Gå djupare i dig.
I mitt, liksom när jag väl sitter stilla. Att känna liksom den blissen komma. Få koncentration.
Ja. Så. Det är min mobil håller på att blinka. Det är min yngsta dotter som vi träffade här.
Kolla Facebook lite.
Ja. Ja,
men hon blir så uttråkad av samtalet.
Nej. Ja, men hon, nej. Hon ges inte. Det är hon som vi träffade här om dagen.
Ja, just det.
Ja. Path of Bliss. Jag gjorde för något, alltså för jag har i hinduismen och sådär, så är det ju, eller hinduismen, men en del hinduiska traditioner så pratar man ju ofta om Satchitananda.
Mm.
Så being consciousness bliss.
Mm.
Medvetande, eller vad säger man, being, varande, consciousness, medvetande och bliss då, lyxalighet.
Mm.
Och för mig så var det, hade jag känt under lång tid att så här, being och consciousness är väldigt sådär med på. Alltså, eller det är min direkta upplevelse. Men bliss så var jag så här osäker på. Och det var bland annat därför jag tyckte det var spännande med just Ananda Marga. En typ av dragning till bliss då. Eller få en upplevelse. Men jag tänkte att det var någonting annorlunda. Som var nästan som extas. Eller vad jag nu tänkte i mitt huvud. Men nyligen för ett par dagar sedan bara så gick jag inåt för att så här undersöka just bliss. Och kom fram till att det är det jag upplever faktiskt. Och det var så jag blev förvånad över det.
Mm.
Jag vet inte varför jag sa det, men det var bara jag kom att tänka på.
Mm.
Men vi var inne på det här Ashtanga, de här stegen, jag vet inte om jag hängde med på alla, så Ananda Marga är ju din tradition, och då gör du de här pranayama började du komma in på.
Precis, så på den spirituella vad säger man, den spirituella vägen vi har, så är det ju, då är det Ashtanga yogan kan man säga. Så det är ju olika tekniker som har funnits väldigt länge, som yogisk har upptäckt. Och sen så är också Ananda Marga tradition där det finns alltså man säger Atma Mokshamritam Jagati Tayacha, och det betyder frigörelse av jaget, eller upplysning, och service till allt som existerar, service till världen. Så organisationen i sig är som ett sätt helt enkelt att organisera människor för att kunna göra så mycket service som möjligt till människor. Så det är så här, både praktisera meditation och få sitt eget uppvaknande, samtidigt som det är en plattform där man kan ge till världen. Så det finns projekt som är aktiva där man kan lägga sin energi för att hjälpa andra också.
Mm. Ja, men det är lite åt, ja, så ena som två ben nästan, som vakna upp eller för sig själv och sen hjälpa andra.
Precis.
Be of service.
Ja,
ja, men det är
ge välfärd. Så den här energin, den här visdomen som du får när du går inåt i dig själv, att du tar den och ger den också till den yttre världen, inte bara är som en liksom spirituell kapitalist som sitter och bara genererar spirituell energi.
Och så inte för sig själv bara, eller vad sa du?
Nej, det är inte bara för dig själv, utan men när du ger, då blir det som det blir som meditation i sig också. Och det är också en sån rening för sinnet att göra service för andra. Så att då blir det också så mycket lättare att njuta av ditt eget sinne. Njuta av din egen meditation.
Mm. Och sen vidare, då är det, du sa var åtta.
Precis, om jag tar dem snabbt då. Så jama och niyama, det betyder inre och yttre kontroll.
Mm.
Så det är olika principer för hur man lever sitt liv för att skapa harmoni med sig själv och den yttre världen. Och sen asanas då, det är ju det här, det är det som man i väst känner till i princip, de här yogaövningarna.
Mm.
Såklart man känner till mer, men Det är väl det som är mest populärt, det som du sa, de fysiska. Och sen är pranayama, som också är ganska populärt idag med liksom andningskontroll.
Mm.
Och det handlar egentligen, det finns ju väldigt många olika nivåer av pranayama.
Fire breathing.
Ja,
det är det pranayama?
Ja, men egentligen, jag skulle säga, yama det är kontroll. Och prana det är livsenergin, det är din andning.
Okay.
Så fort du tar kontroll över din andning, även om det är bara att du börjar sakta ner din andning, då är det en typ av pranayama skulle man kunna säga. Och sen finns det mycket mer komplexa övningar där du liksom gör växelandning och håller andan och sådär.
Mm.
Men det är också någonting man måste vara väldigt försiktig med. Om man alltså bara experimenterar med hur som helst kan gå väldigt illa skulle jag säga.
Mm.
För det är väldigt starka övningar.
Wim Hof.
Ja, Wim Hof är ju en typ av pranayama skulle jag säga också.
Mm.
Så, ja men det är ett steg också. Som, då är det väldigt specifika typer av pranayama man gör. Och med också ett väldigt specifikt fokus. Där man fokuserar på vissa punkter i kroppen med och använder sig av vissa ljud, vissa mantran och en viss, man kallar det för ideation. Alltså en idé baserat på en känsla som man försöker koppla till andningen och övningarna.
Vad skulle ett exempel på det vara?
Det kan vara att du andas in oändlig kosmisk energi. Och inom dig så är det oändlig kosmisk energi. Och du andas ut.
Så man typ tänker att det händer när man gör det? Är det ideation? Eller?
Du försöker känna det.
Ja.
Det är som en tanke som du försöker känna. Och för att känna det behöver du supporten av din kropp liksom.
Mm.
Du kan ju tänka det intellektuellt. Så det är både och. Det är som en hel process där man försöker leva sig in i en idé. Försöker ta den. Du försöker få ditt sinne att ta den formen. Liksom.
Mm. Jag kommer att tänka på just vad jag gillade med Ananda Marga. Nu har inte jag gjort. Det är ju så här, man får gå igenom så här. Man får fler meditationer och sådär.
Man får en lektion efter en annan liksom.
Ja.
Precis.
Och jag fick några stycken, sen jag läst lite på nätet, lite typ sådär halvt om vad som kommer, men vad jag gillade med att det var just vad ska man säga, flera bra grejer så att det inte är en sak. Sen kan det vara olika om det är bra allting, men i mitt eget liv så har jag själv gjort många saker och kombinerat ihop. Och jag gillade den här grejen att det båda är om det här som du pratar om ideation med visualisering och känna. Och så är det andningsgrejer, pranayama, och sen är det mantra. Och sen ja, ännu mer grejer.
Det är Rajadaraja yoga.
Vad heter det?
Rajadaraja yoga. Det betyder Raja är royal eller kung.
Mm.
Så det är kungarnas kungsyoga.
Okay.
Säger man. Just att det innehåller alla de här. För att klassas som Rajadaraja.
Mm.
Så behöver det innehålla liksom visualisering, ideation, cosmic ideation.
Mm.
Och vissa moment måste finnas där för att det ska klassas som det, som du säger.
Okay.
Så, ja men vi var inne på pranayama. Mm. Så nästa steg är pratyahara. Och pratyahara det betyder att man tar bort sina sensorer från den yttre världen.
Alltså
dina ögon, öron, näsa, mun,
ja.
Känsel, allt går ju ut i den yttre världen. Så det är en process att stänga av den yttre världen.
Mm.
Och stänga av både kroppen från den yttre världen och sinnet och dina sensorer. Så det gör du ju liksom genom att du sluter ögonen, när man riktar benen inåt, allt, lyssnar inåt. Och sen kan du visualisera liksom att du är, du använder vissa visualiseringstekniker för att skapa liksom ett inre rum som inte är påverkat av den yttre världen. Och det hjälper dig att ta all din fokus inåt mot dig själv. Och sen efter pratyahara så kommer dharana som är, det är djup reflektion eller extrem koncentration när du bara fokuserar på en punkt. Och sen kommer dhyan som är när du får extrem koncentration. Det är som att du blir ett med din koncentration, med din punkt. Och sen samadhi, då är det total upplösning. Så det är de åtta stegen.
Mm.
Det är väldigt abstrakt att prata om sådär. Mm. Men det är i alla fall den spirituella delen av det jag gör. De här Ashtanga yogan. Och då finns det olika lektioner som man får då av en munk, av en lärare som jag har min lärare. Och sen när man praktiserar, när man har bemästrat eller liksom kommit till en viss grad i sin meditation, när man har kommit djupt nog, så kan man få nästa lektion och sen så det är ett väldigt avancerat system. Så för att få de typ mest avancerade meditationerna behöver kanske meditera minst 20-30 år. Väldigt dedikerat. Och sen då måste du vara redo att lägga kanske minst 6-7 timmar om dagen.
Jesus. Hon håller på att störa här, katten. Ja, okej. Okay. Ja, det är lång tid. 20-30 år. Och lägga 6 timmar sen. Det är som... Dalai Lama, vet jag, han kör något sånt.
Mm.
Han går upp vid 3 och håller på att praktisera 5. Men det låter ju rätt långt ifrån vad normal svensson-människan kan göra.
Ja, det handlar om hur dedikerad man är. Och det är inte nödvändigt heller att göra den absolut mest avancerade meditationen heller.
Nej.
Du kan nå extremt djupt med en väldigt enkel meditation också, tänker jag.
Mm.
Men jag känner personligen att det skapar en liten extra eld inom mig när man liksom kan ta ett steg till.
Mm.
Och gå lite. För mig är meditation och yoga, det är lite så här, jag ser det som en atlet ungefär.
Mm.
Som hur kan jag verkligen optimera mig själv, min kropp och mitt sinne för att kunna göra det så utmärkt som möjligt.
Mm. Ja, men jag vet, du har ju sagt att du varit inspirerad av David Goggins också vid något tillfälle.
Ja, absolut, han är en väldigt inspirerande person.
Han är någon sån här, jag vet inte vad man säger att han är, någon sån här typ, om det finns mycket på nätet i alla fall, och han har en sån militär som typ säger att ja, men jag vet inte vad han säger någonting, men någonting med att smärta eller typ det bästa han vet.
Ja, han...
Vad var det han sa det här? Att jag... När han inte orkade så säger han typ... jag kommer inte ihåg vad jag för mig, du sa någonting.
Det var någonting som fastnade med mig, var just när man utför någonting som känns jobbigt och man sinnet börjar ifrågasätta en så här, varför gör jag det? Då sa han bara så här, this is my life.
Ja, visst.
Det här är mitt liv. Det är det här som är mitt liv. Liksom. Det är det här.
Ja.
Det är så det är bara.
Ja.
Och då, det fastnade vid mig typ.
Mm. Som ett mantra nästan. Eller något,
ja,
eller
vad som heter någon det? Typ av så här psykologisk process där man motiverar sig själv i svåra situationer.
Mm.
Men det var speciellt typ, det var någon vinter där jag försökte verkligen cykla hela tiden och inte använda buss eller tåg. För att det känns skönt att man får motion och spara pengar. Det är liksom bara bra på alla sätt.
Mm.
Men då var det någon vinter där jag började liksom klaga lite. Men då sa jag bara, this is my life. Inom mig hörde jag bara det här. Och då släppte det bara, ja men det är så här det är.
Mm.
Så det känns mer som man bara, okej, vissa sitter på bussen, jag sitter på cykeln. Så här.
Ja.
Även om det är så här snöstorm eller regnar, blåser och kallt så här.
Jag tänkte på, du har ju också, för jag har ju varit med på där ute på, det finns ju det här centret i, vad heter det?
I Ydrefors.
Ja, Ydrefors, mm. Ja. Det som, vad säger man?
Yogakloster.
Yogakloster, ja.
Träningscenter för munkar. Mm.
Ja, och ditt folk, andra, alltså vanliga, kan åka också.
Precis, det är ju öppet så. Det är ju retreats regelbundet, öppet för allmänheten och... kurser och så vidare. Ja.
Och en till grej som de har i Ananda Marga som jag tyckte var lite kul för zen-buddhism som jag förvisso gillar, men det, och ofta har de lite så här, yoga och sånt där också, men Ananda Marga, och generellt kanske man ska säga så här, Indien är lite, har lite, det är lite mera, det händer lite mer där än i Japan. Är det ganska så här avklätt, enkel estetik och så vidare. Men ja, alltså ett omständigt sätt att säga att ni typ kör kirtan, som det heter.
Sjunger mantra, ja.
Precis, sjunger och går omkring.
Mm.
Alltså går omkring och sjunger.
Precis, det är ju ett sätt. Det är ju svårt att meditera. Det är svårt att sätta sig ner och bara kunna liksom få djup koncentration på någonting som är extremt abstrakt.
Mm.
Det är rent automatiskt så tänker man ju fortfarande på den yttre världen. Ja, ens liv, ens vänner, ens familj. Allt som är runt en, räkningar, jobb och så vidare. Så kirtan är teknologin för att ta sinnet in i ett spirituellt flow.
Mm. Mm-hmm.
Utan att behöva sätta sig ner och meditera. Alltså det är ett sätt, en förberedelse för att lättare kunna sätta sig ner och meditera riktigt bra sen. Att frigöra sinnet. Och få den här idén om liksom koppla upp sig till ett spirituellt flow. Genom sång och dans och musik. Liksom.
Mm.
Som är väldigt effektivt. Och som de flesta kan njuta av också.
Mm. Det blir väldigt bra avbrott om inte annat. I Zen och i många andra så är det ofta att man mediterar typ 30 minuter, ställs upp, så går man runt lite grann i 5 minuter.
Mm.
Så det finns ju inbyggt i många. Men kirtan är ju ännu mer drag i, om man ska säga.
Det kan vara väldigt mycket drag. Det kan vara väldigt lugnt också. Det är liksom, det finns alla typer av uttryck.
Ja.
Men det du var med på, det var ju väldigt mycket drag. Alltså då är det flera, det var väl över 100 pers liksom. Folk från hela världen som kommer och samlar sig bara för att göra kirtan nonstop.
Ja. Dygnet runt.
I 5 dagar. En vecka nästan.
Då var det ju musik, kirtan musiken man säger.
Ja.
Dygnet runt.
Och det är samma mantra vi sjunger.
Ja.
Det är Baba Nam Kevalam.
Och det betyder?
Så det är sanskrit mantra. Så Baba, det betyder den närmaste och den mest älskade.
Mm.
Och då menar man i det här fallet din det här consciousness som du har inom dig. The cosmic consciousness.
Brahman.
Brahma.
Brahma.
Brahma, precis. Ja. Det är Baba kan man säga.
Mm.
Och namn, det är namn. Och Kevalam är bara. Så jag fokuserar bara på det. Jag ger mitt allt till bara det. Det liksom, jag ser bara det överallt. Jag hör bara det. Så bara Baba. Bara den absoluta blissen eller absoluta kärleken. Kan man säga.
Och det är verkligen bara det. För det är bara det man sjunger. Ja. I alla kirtans. Alltid.
I den, ja, precis. Alltså, det finns ju andra. Man sjunger ju andra bhajans till exempel. Alltså såna här spirituella sånger ibland. Mm. Eller vi har vissa mantran som man kanske avslutar meditation eller börjar meditation med. Men annars så är det 90% av tiden är det just bara det mantrat som vi sjunger.
Mm.
Om och om igen. Det hjälper väldigt mycket. Jag känner att jag tröttnar aldrig.
Nej.
Jag har ändå hållit på med det i 15 år och jag kan sitta och sjunga ibland i liksom, timmar i sträck.
Ja.
Och jag känner att det är det som är. Alltså just den här, det spirituella, det är alltid nytt. Det blir aldrig tråkigt. Speciellt om du verkligen tar dig dit, om du börjar liksom komma i kontakt med det. Och det känner jag verkligen att kirtan gör.
Mm.
Så det är ett fantastiskt sätt att öppna upp och få kontakt med. Och väcka längtan. Väcka längtan efter det spirituella känner jag att det gör. Det skapar den här längtan efter att jag vill ha mer. Jag vill gå djupt i meditation. Jag vill liksom uppleva den här fantastiska delen av min existens. Mm. Som finns där. Mystiken djupt inom oss.
Jag kommer att tänka på också. Det, när vi var där i Ydrefors så frågade jag dig om. Jag kommer inte ihåg hur vi kom in på det, men din egen ska man säga, spirituella väg.
Mm.
Och man pratar ibland om sådana här utmaningar på The Hero's Journey.
Mm. Mm. Ja.
Och ja, men det var bland annat att du hade...
det har varit en väldigt, väldigt färgfylld resa.
Ja. Ja, kan du säga någonting om det? För vad jag kommer ihåg var det här ja, men att du var ganska sjuk ett tag.
Ja,
om inte annat.
Ja, jo, jag blev extremt sjuk ett tag också. Ja.
Så du började, så någon gång för 15 år sedan så hittade du Ananda Marga.
Mm. Ja.
Och sen så, vad hände sen?
Alltså jag känner, jag alltid liksom så här, var liten, har alltid funderat över väldigt så här existentiella frågor. Speciellt döden var så här ständigt bara så här, men vad händer när vi dör?
Mm-hmm.
Och frågade mina föräldrar och bara tänkte på det hela tiden och bara, men vad, liksom, vart kommer vi ifrån och vart ska vi? Hela tiden. Och det var så jobbigt, för det var ingen som kunde ge mig någon typ av vägledning i det. Så det var mycket ångest där också. Så här, kommer jag sluta existera helt efter det här?
Mm.
Och det gav mig så mycket ångest där. Det kommer alla som jag kände sluta existera.
Ja, det är ingen kul tanke.
Nej, så det var så här, ja, men en ständig fundering där över döden. Och sen släppte det väl lite i tonåren, typ började hålla på med annat och typ dämpa den delen av mig som söker, kanske.
Ja.
Men sen väcktes det till liv igen, typ när jag flyttade hemifrån. Eller nej, jag gick igenom också någon så här skitjobbig process där jag bara började tänka jättemycket på vad är meningen med livet, varför existerar jag, och sen gick jag nästan in som en psykos.
Mm.
Där jag bara typ kände så här att det inte fanns någon mening med någonting, kunde inte sova och bara...
Mm.
Och sen till slut så fick jag som en panorama vy, bara mitt sinne bara stillade sig, så bara såg jag så här, shit, mitt liv, vad håller jag på med? Jag bara slösar tid på att ligga och grubbla och göra nonsens.
Mm-hmm.
Jag måste ta tag i mig själv och göra någonting vettigt.
Vad är David Goggins?
Ja, men från den dagen så började jag typ att kämpa för att förbättra mig själv, för att utvecklas.
Och då var det omkring 20 där, eller?
Då var jag 18.
Ja, så det var lite innan.
Ja, och då kom jag in på meditation också. Jag var väldigt intresserad hela tiden. Men då började jag verkligen praktisera det. Och då när jag började meditera kände jag att jag blev som en ny människa.
Mm.
Det var som att jag liksom skruvade upp färgerna och formerna på livet. Och bara, wow, det här är någonting. Så jag började direkt dedikera mig ganska mycket till det. Och sen... så ja, man hade många mystiska upplevelser som mm-hmm. gjorde att jag ville verkligen söka efter mer.
Under meditation här, alltså när du började meditera på egen hand eller när var...
Och från den yttre världen hände saker.
Okej.
Okay. Det var speciellt vid ett tillfälle jag var ju mycket inne på så här personlig utveckling också, så jag började jobba som försäljare.
Mm.
Och det var så här dörr till dörr försäljare till företag, så jag gick runt så här.
Mm.
Och det var sjukt mycket jobb. Det var så här, först så pendlade jag en timme, och sen var det så här en timmes träning och teori, och sen 8 timmars jobb.
Okay.
Och sen en timmes typ stängning, och sen en timme hem. Så jag hade typ ingen tid att meditera, och det var så extremt materialistiskt. Alla bara
det låter det.
Vi ska bli så rika som möjligt, tjäna så mycket pengar som möjligt.
Jesus.
Men det var väldigt utvecklande. Men hur som helst, då gick jag där och liksom pitchade telefonabonnemang och mobilabonnemang till företag.
Mm.
Och sen började fundera väldigt mycket, så här, men vad håller jag på med så här? Jag springer här och liksom försöker tjäna pengar, försöker bli rik, men till vilket syfte? Det gick in i de här existentiella frågorna
igen.
Men mådde jag inte bättre typ för några månader sedan, när jag typ hade väldigt mycket tid och bara mediterade jättemycket och gick i skogen och sådär. Och så bara gick jag i de tankarna, så här, vad håller jag på med? Jag vill egentligen meditera och sådär. Och sen när jag gick, det var på Östermalm. Så var det en man som bara, ursäkta, jag bara kom hit lite snabbt, bara. Du söker någonting. Jag letar efter ett företag hit. Jag ska gå och typ sälja lite grejer. Jag bara, nej, du söker någonting annat. Jag ser någonting brinner i dina ögon. Kom och sätt dig. Okej. Okay. Så kom han. Och sen satte vi oss så här. Som du och jag sitter typ, fast på två stolar. Och sen så började han säga massa saker. Han började typ berätta. Han bara. Visualisera att du är 17 år. Och du gör det här och det här och det här. Och sen förklarade han olika saker. Typ han försökte få mig att förstå mig själv. Och jag bara, typ. Ja, okej. Okay. Han bara.
Det var här, en snubbe som dök upp från ingenstans, från ingenstans. På Östermalm.
Ja, men precis. Och sen sa han. Det viktiga är att du måste tro på dig själv. Förstår du det? Du måste tro på dig själv. Gör klart det du ska göra nu. Och i framtiden kommer du göra någonting mycket viktigare. Du kommer inte springa efter pengar längre. Du kommer inte jobba för pengar. Men du måste tro på dig själv, sa han. Och sen reste han sig upp och typ så här, jag måste gå i ett möte. Och sen så började han gå iväg. Och sen så här, men vänta, vem är du?
Eller hur?
Och sen så vände han sig om och bara, kanske så existerar jag inte. Kanske så är jag en ängel. Men våra vägar kommer korsas, det lovar jag. Så gjorde han så här.
Wow.
Och sen så försvann han iväg. Och sen just när han, efter det där mötet så var det som, någonting hände i hela min kropp och mitt sinne. Var som, jag var helt hög. Jag kände mig helt typ oändlig. Alltså jag kände bara att jag kunde göra vad som helst. All rädsla var borta. Typ. Du vet när man går så där dörr till dörr. Då...
Ja, det är inget kul.
Men då var jag helt orädd. Jag bara kunde gå in och börja snacka hur som helst. Det var så, något släppte mitt sinne. Och kort efter det var det som, då sa jag upp mig. Och sen bestämde jag mig att jag ska bara söka sanningen.
Mm.
Jag ska inte göra någonting annat med min tid. Så då började jag leta efter folk som höll på med andlighet och meditation och sånt där, så bara gick liksom från plats till plats från, och träffade människor. Mm. Och i den vevan så träffade jag en yogamunk då från Indien, som var en munkavandrande marga. Och när jag träffade honom så kände jag direkt någonting klickade starkt inom mig. Och jag blev väldigt intresserad och ville veta mer och gå djupare. Och jag kände mig, jag fick en meditationslektion av honom. Och jag kände mig väldigt berörd. Jag kände mig väldigt inspirerad att fortsätta. Så jag åkte och besökte Ydrefors då, där du har varit.
Mm.
Och det förändrade hela mitt liv efter det. Det var som att jag etablerade mig i disciplin ganska snabbt. Och sen ville jag bara gå djupare och djupare och bestämde för att bli munk vid ett tillfälle.
Mm-hmm. Ja, visst, ja, du levde som munk där vid, du bodde där.
Jag bodde i Ydrefors också, ja.
Ja.
Så bestämde mig för att bli munk och sen så reste jag runt lite i Asien och levde med munkar och bara helt dedikerade mig. Jag klippte banden med allt mitt förflutna i princip.
Mm.
Och bara så här, nu jag vill inte fokusera på någonting annat än det här just nu. Och mediterade extremt mycket. Alltså i princip bara mediterade och läste filosofi och gjorde kirtan. Alltså gjorde ingenting annat med min tid än försöka liksom komma in djupare i meditation.
Mm.
Och då flyttade jag till slut ut till Ydrefors då, och bodde där som munk.
Mm.
Ja, men och där så gick jag in i tillstånd där jag verkligen, det var den här totala blissen. Ja, vid ett tillfälle var det som lika tydligt som att du sitter här framför mina ögon, så var det som att jag såg hela kosmos. Och jag kände att jag är hela den här skapelsen, eller jag är liksom över den här skapelsen, det är inom mig.
Mm.
Det var just så här min peak experience som jag fick där. Så jag bara grät och ville aldrig komma tillbaka till mänsklig form igen. Alltså det var som jag bara, hela min varelse bara, det är så här jag vill fortsätta existera. Jag vill inte ta någon annan form igen och jag är inte intresserad av någon annat. Jag vill bara leva i det här och jag gör vad som helst, bara jag bara få stanna här eller komma hit igen och vara här igen. Och kort efter det så blev jag ganska sjuk faktiskt.
Mm.
Jag hade svårt att meditera. Jag fick liksom huvudvärk och jag fick dålig magsmältning och det blev sämre och sämre. Och vi levde väldigt enkelt. Vi hade liksom bara en brasa som värmde huset. Vi hade liksom ingen elektricitet som värmde, eller element eller så. Vi hade lampor, men
vad berodde så det på? Eller vad är någonting som du tänkt på efterhand? Varför har du någon intuition kring?
Mm. Alltså jag tror jag gick ju ganska snabbt och extremt in i det väldigt fort.
Mm.
Det är typ som om du ska springa ett maraton, om du försöker springa i så här 100 meters hastighet, allt vad du kan bara.
Mm.
Det var lite så jag tog mig an den spirituella resan, istället för att liksom ha ett bra tempo, så här, känna in så här, okej, om jag ska springa 10 mil, kommer jag orka i det här tempot då? Det var mer liksom bara så här, springa allt vad du kan, försöka fortsätta. Så hela kroppen bara, sinnet, allt typ, det är ju en transformation. Och kroppen måste också anpassa sig efter sinnets transformation och så vidare. Så när sinnet blir mer subtilt så behöver kroppen också bli subtil.
Ja.
Och jag tror bara det gick alldeles för fort allting, att jag inte hade en balanserad approach. Och det sa min lärare då, munken som tränade oss, att han sa det hela tiden, att du är för extrem. Men jag tyckte det kändes tråkigt. Jag kände typ att det är inte intressant för mig att inte springa max speed. Men jag lärde mig på det. Så efter det så det bara gick neråt. Det var som från det där toppen så var det som en nedåtspiral där jag bara blev sjukare och sjukare och sjukare. För jag försökte typ fixa mig själv genom att fasta. Och vi fastade regelbundet. Vi hade en väldigt så här, stark disciplin. Men till slut så slutade allting fungera. Hela mitt system bara helt kollapsade. Och jag kunde inte ens dricka vatten. Jag bara spydde typ.
Mm.
Och bara låg som en dvala. Och då körde de mig till sjukhus. Och fick de bara så här, koppla in massa slangar. Med näring in i blodet. Rätt in i blodet. Och sen då var det liksom resan tillbaks. Var ju några år. Det hade extremt mycket panik. Liksom,
år, sa du?
Ja, men det tog typ 2 år från när jag låg på sjukhuset. Då nådde jag min absoluta botten. Då kände jag typ att fan har jag gjort? Jag har förstört hela min kropp. Jag ligger här, jag kan inte ens röra mig. Jag är så jävla svag.
Det låter nästan helt som så här, alltså nästan, jag tänker så här spontant på Buddha och det, så här, det asketiska livet. Han levde ju så här.
Ja, men det var inte sig frivilligt.
Det blev så bara.
Det blev så. Jag låg där och hatade mig själv för vad jag hade gjort med mig själv. Och kände mig typ så här totalt värdelös. Och kroppen var totalt värdelös. Jag kunde inte ens kunde inte ens äta, för den var så svag.
Kunde inte ens dricka.
Så det var en lång resa tillbaka att återhämta sig. Och psykiskt också, för just min kropp var så sjuk efteråt att jag började identifiera mig själv med att vara sjuk så starkt också. Och jag var så svag länge efteråt, både psykiskt och fysiskt. Det var en rejäl hit på egot. För innan, när jag var liksom all in sådär, då kände jag mig typ som kungen av yogis. Så jag bara så här.
Ja, du var ju inne för optimering också.
Ja, och nu kände jag mig även totala motsatsen. Så jag tror det var en viktig del av min resa. Det är också den här balansen. Ibland ser man pratar om liksom om sinnet är som en gummiboll som hela tiden försöker liksom hitta. Om du trycker in den så kommer den hitta sin runda form igen. Om du studsar den liksom tar i olika former, men den slutar alltid med att vara i en viss typ av form. Så när jag gick för högt var det som att jag behövde gå väldigt lågt för att hitta någon typ av mellanting där.
finns ju en del, alltså jag tänker andra liknande i alla fall exempel, som jag tänker på han som heter Ramana Maharshi i Indien, som också lik dig oroade sig för döden väldigt mycket. Gick in när jag fick som ett slags uppvaknande när han gick in och typ upplevde sig själv dö ungefär. Men sen också kom så djupt, den man ska säga, i sin andlighet, den man ska säga, och kunde inte ta hand om sig själv. Han fick ha, jag tror de satte på honom blöja och matade honom. Han pratade inte på flera år. Men sen blev han en av de största helgonen, eller man ska säga, i Indien. Men i modern tid, om någon i Sverige eller något sånt där gör något sånt, så är det ju, ser man det som någon som verkligen har misslyckats.
Ja, alltså där också på sjukhuset så läkaren bara, vad fan har du gjort? Då skickar mig till psykologer så här, han har någon typ av störd anorexi. Typ. Men det var inte det. Det var djupare än så. Det var en process som inte kan förklaras så simpelt. Liksom. Men som var väldigt viktig för mig. Men väldigt smärtsam. Som jag önskar ingen att behöva gå igenom den. Och jag skulle inte vilja gå igenom det heller igen på det sättet. Men jag återhämtade mig.
Så du var på sjukhuset och så fick du dropp?
Jag låg på sjukhus i över 2 månader.
Ja.
Och sen efter det var det som att jag bara, okej, vad fan ska jag med mitt liv nu? Ja.
Och så var det flera år du sa, nämnde du ångest också? Eller vad sa du? Och du fick huvudvärk av, fortsatte det också sen eller?
Ja, jag hade migrän typ så fort jag försökte meditera. Jag fortsatte meditera varje dag med migrän typ. Jag gick till en så här kinesisk doktor som också yogi och överläkare i typ Helsinki på deras sjukhus i Finland. Så han gjorde massa tester på mig och bara, han sa så här, alltså din qi, det är den lägsta jag någonsin har sett. Det är typ,
så qi är typ som energi eller?
Energi, din livsenergi helt enkelt. Det är den lägsta jag någonsin har träffat på liksom bland alla. Den är så låg så att
berätta något jag inte vet
på dödsnivå. Och sen efter det så jag gick också till en ayurvedisk läkare som jag känner som också är väldigt bra, och han gjorde tester och sådär, och han sa så här, you have almost no prana.
Det är ett annat ord för chi.
För livsenergi, precis. Och han sa, den lilla pranan du har, den lilla livsenergin du har, den går till oro.
Okej.
Så den oroar dig bort. Och det blev som en vändpunkt.
Okej.
För då bestämde jag mig så här, okej, jag vet vad felet är. Det är så här, den energin jag har, den går till oron. Så fort jag började oroa mig, nej, jag tillåter inte det så här.
Tänk om du hade haft goggings här.
Ja, jag vet inte om jag var redo för typ den...
This is my life.
Ja, jag tror jag hittade det jag behövde just, jag fick det jag behövde, det var just det jag behövde då. Och då var det liksom så här, jag vaknade oftast och kände typ så här, varför existerar jag, varför kan jag inte bara vara död typ, alltså jag kände så här, men jag måste, så eftersom att jag skulle lika gärna kunna vara död, då kan jag bara ge allt ändå. Det var typ det som motiverade mig, bara, men jag skulle kunna dö. Jag skulle också bara kunna ge allt istället. Med det lilla jag har. Den lilla energin jag har. Det är inte mycket, men jag ska i alla fall ge allt.
Rikta om den lilla som du hade till någonting.
Så då började jag också optimera min morgonrutin. Typ vakna upp för att bara maxa det som gjorde att jag fick tillbaka livsenergi så mycket som möjligt. Så jag började... Ja, men jag gjorde jag gjorde kirtan, meditation, yogaövningar och så vidare. Åt en grön smoothie och fick liksom en rutin som började ge tillbaka lite livsenergi. Och sen sakta men säkert började återhämta mig. Och sen var det till, men jag var fortfarande så identifierad med att jag är sjuk. Jag kan inte göra allting. Och då åkte jag för en speciell typ av, det var med en munkar liksom, en typ av träning. Och då var det han, läraren, munken, som i bilen var vi på väg ut till centret då, i Tyskland. Han sa någonting och jag sa, jag är inte säker på att jag kan för jag är sjuk. Och då sa han, you are not allowed to say that and you are not allowed to think that. Do you understand? Ever again. Det var han verkligen så här på, satt till mig på skarpen att liksom ta bort det där. Tänk inte det där med att du inte tillåter fatta det typ. Och då var det så här, okej. Okay. Jag släpper det. Och då gjorde vi extremt mycket intensiv kirtan och meditation varje dag i nästan 3 månader. Och då när jag kom tillbaka var jag totalt så här som ny.
Mm-hmm.
Och då samma ayurvediska doktor kände på min prana då. Han sa, you're almost full prana!
Okay.
Almost full, alltså, nästan helt full liksom energi.
Så du var på tre veckors, vad säger 3 månaders. Var det på Ydrefors då, eller vad var det?
Nej, det var i Timmen heter det, i Tyskland. Ah, ett annat center. En typ av, en training som man gör. Om man vill det var några grabbar, jag tror vi var 8 grabbar och en munk då som tränade för liksom munkliv typ.
Okej. När jag tänkte bara, när du var då som när du var sådär, mådde sådär dåligt, vad skulle du rekommendera dig själv idag om du skulle prata med den personen? Eller säga till någon i den situationen?
Mm. Ja, men lyssna på den här podcasten så. Det kommer gå bra liksom. Bara fortsätt kämpa.
Ja.
Och kanske inte hata mig själv lika mycket. Det tog nog också en del energi.
Mm.
Jag hade kände sån skam över liksom vad jag hade gjort med mig själv.
Där att du hade pressat dig så mycket så.
Nej, men bara att jag hade liksom okej, jag ska vara yoga, jag ska vara hälsosam, jag ska liksom.
Ja, så hade du blivit sjuk.
Så hade jag gjort mig själv helt tvärtom liksom. På något sätt.
Ja.
Då kanske inte klankar ner lika mycket på mig själv.
Nej. Hur är det med sådana tankar idag?
Jag känner att jag har väldigt hög ribba generellt. Att jag sätter väldigt höga krav på mig själv. Och jag tror att jag känner mig ganska nöjd med att ha den kvaliteten.
Mm.
Samtidigt som det kan vara begränsande, är jag säker på också att det kan ta väldigt lång tid för mig att kanske göra vissa saker för att jag vill nå sån perfektion.
Så både positivt att du kan liksom prestera bra saker och utvecklas, om man ska säga. Samtidigt
men som det kan vara svårare att dela det med världen också, känner jag.
Mm-hmm.
För att jag känner att varför ska jag dela någonting om jag inte liksom har bemästrat det, kanske.
Mm-hmm.
Många gånger. Att jag vill verkligen, jag vill att det ska vara top notch.
Ja, okej. För att vara bra nog, liksom för.
Ja, för att det ska vara tillräckligt bra för att.
Ja. Hur nära är du det nu då?
Men just när det kommer med till det spirituella med meditation och yoga och filosofi och sådär, där har jag inga problem, där delar jag jättegärna.
Okay.
Det är bra där.
Ja,
men samtidigt jag verkligen försöker hålla en hög energi. Om vi ser att jag håller en kurs, att jag ser till att jag tar mitt sinne väldigt högt liksom. Jag är väldigt seriös med min practice, men det är alltid liksom, försöker alltid hålla en hög lägsta nivå. Men ännu mer och verkligen fokusera, läser, dedikera mycket tid till att få djup förståelse för det jag ska förmedla.
Så vad tycker du är det viktigaste med, alltså om du skulle säga så för någon som är nybörjare i som vill börja med meditation kanske.
Mm. Alltså det jag ser absolut viktigast, det är att få in en rutin, en daglig rutin. Det är nummer ett.
Mm.
Bara. Det är liksom, det blir grunden.
Mm.
Så det som jag har gjort, som jag jag har aldrig missat meditation de här senaste 15 åren, varken liksom morgon eller kväll. Och det med en simpel regel som jag följer. Och det är att jag äter inte frukost om jag inte har gjort min morgonmeditation. Och jag äter inte middag om jag inte har gjort min kvällsmeditation.
Okej.
Okay. Mm. För kroppen, den kommer hela tiden påminna dig liksom. Den är alltid där och säger liksom, ja men nu är det mat, det är dags. Mm. Ska äta.
Mm.
Men själen är inte lika stark på att liksom, där måste du själv välja att prioritera.
Mm.
Och det blir, jag känner att man får en viss typ av power när man väljer att prioritera det andliga före det mest, alltså maten, det fysiska.
Mm.
Det blir som en styrka, en mental styrka man bygger upp. Och en spirituell styrka, spirituell energi. Så det kan jag rekommendera folk. Och då att inte sätta för höga krav i början. Utan jag ska göra varje dag. Men det kan räcka med att man börjar med 5 eller 10 minuter. Beroende på vart man är i sitt liv. Men att man i alla fall gör det. Oavsett vad. Och om du råkar missa det på morgonen, du hinner inte. Ja, då blir det ingen frukost. Mm. Då får du se till att okej, innan lunch så sätter jag mig och mediterar.
Mm.
Så gör jag och det rekommenderar de flesta.
Vad säger de flesta?
Jag rekommenderar det, jag tror det hjälper. Jag tror att det är någonting som de flesta skulle kunna dra nytta av och göra, som är intresserade.
Finns det något mer att säga om Ananda Marga som skulle kunna vara meningsfullt?
Alltså Ananda Marga för mig, det som gör att jag är så dragen till Ananda Marga, så dels är det att det är en väldigt komplex spirituell practice som man kan gå så djupt i. Jag känner att den är väldigt komplett liksom. Att jag känner att jag har hittat det jag behöver för att nå dit jag vill. Mm. Jag behöver liksom inte leta, utan jag kan bara fortsätta praktisera. Men det är den revolutionära delen. Att det finns också en hel filosofi, en ideologi och framförallt en politisk, eller inte politisk utan en ekonomisk teori som heter Prout. Som är en blueprint för hur vi skulle kunna bygga ett nytt ekonomiskt system där vi i princip skapar en total harmoni. Med liksom, mänskligheten, djuren, ekologin, mentalt, fysiskt och där människor kan leva utan kriminalitet, utan förtryck, få en stabil grund, ett system där andlig utveckling och intellektuell utveckling kan ta större form. Och fysisk utveckling. Så det finns de här revolutionerande idéerna. Och att det är organiserad andlighet.
Mm.
Så att det är många människor som samlas och gör saker tillsammans. För det är det som är power. Om du har en hel armé så är det så mycket mer energi där än att du bara sprider ut folk lite här och var.
Mm.
Så det är som en spirituell armé kan man säga. Och det inspirerar mig. Mer att vara en del av någonting med ett väldigt konkret syfte. Än att bara sitta i min egen andlighet. Liksom. Det dras jag till väldigt mycket.
Mm.
Och jag känner också att det är det mänskligheten behöver, eller det världen behöver. Organiserad andlighet och revolution. För det, de som är mest organiserade idag är ju egentligen kapitalismen. Stora företag och så vidare. Så om människor med andra syften än bara tjäna pengar och göra profit organiserar sig, så kan det bli en bra motpol.
För kristendomen är ju en organiserad religion också. Men inte på det sättet som du tänker nu, utan det här är mer en så här socioekonomisk teori också, om man ska säga.
Precis. Det är inte bara det andliga, utan det är också exakt socioekonomisk förändring, revolution i samhället. Förändra hela systemet.
Så det är, ja, men det är en viktig grej som är så Ananda Marga är, att det är, ja, en rörelse också, eller hur man ska uttrycka det, en organisation, en andra organisation med mycket, väldigt mycket så här skrivet, vad jag har sett.
Ja, det alltså. Finns, alltså Ananda Marga är ju grundat av en mästare, en upplysmästare som han dikterade och skrev ungefär 250 böcker med lösningar på många av samhällets problem. Och gav liksom ideologi, filosofi, också förklaringar på hur man kan skapa ekobyar, hur man ska plantera träd, hur man ska odla för att liksom maximera tillväxt i världen. Så det jag ser det lite som en kedja liksom. Allting är kopplat. Den spirituella delen där man praktiserar, bygger upp sin egen energi, sin inspiration. Också de här idéerna som man kan applicera i den yttre världen. Och organisationen som är där med strukturen för hur man ska kunna göra det.
Okej. Okay. Ja, men spännande. Någonting mer? Är någonting du vill skicka med innan vi avslutar?
Skicka med? Ja, det kändes som det gick fort. Känns som att jag skulle kunna fortsätta i evigheter. Känns som att vi bara touchat lite på ytan.
Ja.
Nej, men det var kul att få vara här och prata och dela med mig.
Ja, men det var kul att du ville komma. Ja, men då finns det mycket möjlighet att vi kan göra om det vid tillfälle också.
Absolut. Kan vi göra.
Fortsätta på detta. Ja, men super. Tack så mycket för att du vill vara med då.
Tack, Jonas.